Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermès, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Det här är samtal 11 mellan mig och Ola. Senast jag pratade med Ola visste han inte om han ville leva eller inte. Jag har varit orolig men också tänkt att delarna i honom som vill leva är starkare än de som vill fly smärtan för alltid. Det är juni nu och vi har bestämt att vi ska träffa Olas pappa. Ola tror att det är lönlöst, men jag tror att det finns knutar att titta på där. Ola säger att hans pappa är avstängd och död inombords. Jag tror inte på det. Jag tror alla människor har allt i sig, men vi begraver det fina och sårbara under massa bråte för att det gör för ont att visa oss själva för världen. Ola har nämnt sin pappa massa gånger, men det har aldrig blivit av att vi åkt och träffat honom. Han har sagt att hans värsta mardröm är att bli som honom. Jag hämtar Ola i Hornstull i en lånad Saab 95 från 97. Ola som alltid, dyra glansiga träningskläder, snabba solglasögon och jagad blick.
Okej.
Kör vi?
Nu kör vi. Nu jävlar.
Länge sedan var ni träffades, IRL?
Jag vet inte ens hur gammal min lilla syster är. Jag tror hon är typ... Jag vet fan inte.
Vi kör ut genom stan och pratar om vad Ola tror kommer hända.
Men tror att han kommer vara liksom så här... Ja, jo, men det där... Jo, så var det. Jag var inte... Det var inte optimalt kanske, men...
Jag vet inte, jag är mest så här...
Känner han till begreppet känslomässig försummelse?
Ja, det är hans bild på honom när man slår upp det.
Emotional neglect.
Vad heter han igen?
Jan-Olof.
Jan-Olof.
J.U.
J.U.
Nej, men det är så här är ju att... Hela mitt liv så är bara... Prio ett är bli inte som farsa.
Mm.
Och nu är det ju så här. Det är väl för att jag blir gammal också. Men så fort jag borstar tänderna och tittar liksom fastnar i spegeln eller får en skymt av mig själv i spegeln.
Mm.
Så ser jag farsan.
Mm.
Alltså det är farsan. Och
inte bara utseendemässigt.
Nej, utan... så energi, hållning och energi och
bitter och självömkan.
Ja, och jag tycker liksom om att titta på sport och ligga i sängen.
Ja, men det är inte så farligt. Det måste man ju få göra.
Nej, men okej. Men om man då, och då tänker jag så här. Men nu istället för att liksom, alltså den bästa medicinen mot den känslan, det är ju sex för mig. Mm. Alltså så här,
flykten.
Ja, precis. Då försvinner den där känslan. Men om jag nu,
kortsiktigt.
Ja. Och nu försöker jag göra något annat. Och då tänker jag så att... Kanske... Alltså jag kanske måste acceptera att jag är som farsan. Och låta det vara så. Och då skulle jag gärna förstå farsan lite. För jag har aldrig förstått honom överhuvudtaget. Visst, jag kan ju ställa mot väggen och fråga hur fan kunde du liksom göra sådana där val. Men, och jag har gjort helt motsatta val, men jag har ju ändå förlorat liksom. Det är inte så att jag har blivit världens bästa pappa eller att mina barn är så himla nöjda med sin uppväxt.
Nej. Hurt people, hurt people. Fyra och en halv timme senare kom vi fram till ett nybyggt radhus och välkomnas av Olas pappa Jan-Olof, hans fru Charlotta och deras fyraåriga dotter Tora.
Bra.
Hej.
Hej.
Fredrik, Fredrik Söderholm. Trevligt att träffas. Ja. Jag vet inte vad hon får om ni ger godis, men jag vill komma med någonting.
Oj oj oj.
Hej. Fredrik.
Charlotta heter jag.
Du är vaccinerad. Du är vaccinerad, men du är vaccinerad.
Jag är vaccinerad. Jag är väl vaccinerad sedan 14 dagar.
Vad härligt, vad härligt.
Välkomna in.
Ja, tack så mycket.
Vi slår oss ner på övervåningen. Ola och hans pappa sitter mitt emot varandra och vet inte att de har framför sig ett samtal som de aldrig någonsin haft förut.
Fredrik och jag har börjat, det här kanske låter skitlärigt, men börjat tänka på så här lilla Fredrik och lilla Ola.
Mm.
För att ha lite lättare att så här, ja men förlåt oss för dumheterna vi gör och förstår jag menar.
Mm. Mm.
Och det är också och även sånt som man kan vara besviken på hos andra. Om jag säger, okej, men lilla Jan-Olof då?
Ja, ja.
Hur var det för lilla Jan-Olof?
Ja.
Hur hade du det när du var barn?
Ja, det... Jag minns min barndom och alltihopa som lyckligt och okomplicerat.
Mm.
På det viset det stod, ja, förutom kanske att det blev med tjejer eller kvinnor, så var det ganska knep, ja, så vart jag så hade jag ju en tendens att beundra för mycket.
Mm.
och bli för, ja, bli för starkt beroende på något sätt.
Mm.
Jag var jätteblyg.
Mm.
Jag var inte tillsammans med någon. Mm. Före Britta till exempel.
Nej.
Överhuvudtaget.
Nej. Men har du känt att du har velat mer än kvinnorna? Eller att... Att du har varit...
Ja, men alltså, jag har ju haft svårt att förstå att de överhuvudtaget gillar mig. Alltså...
Mm. Men vad tror du att det dåliga, liksom, den dåliga självkänslan kommer ifrån?
Ja.
Vad var det som barn, eller liksom som pytteliten som gjorde att du inte trodde det?
Ja. Nej, men det... Jag tyckte ju att...
Vad?
Jag tyckte ju att mamma gillade mig, men hon dominerade mig.
Mm.
Jag tyckte att hon gillade mig. Pappa var mera frånvarande. Han var lite frånvarande eller i idévärlden på något sätt. Och mamma i den verkliga kroppsliga världen.
Mm.
Och jag känner liksom hon kanske kramade mig lite väl mycket. Alltså,
mm.
Alltså,
mm.
Alltså man kände sig undermäktig.
Hur pratade ni om känslor?
Ja, inte mycket.
Ola vill veta vad som hände efter skilsmässan när han var ensam med sin pappa.
Jag har liksom ingen minne av att vi någonsin pratade om några känslor överhuvudtaget. Tror du att jag minns fel eller bara så att vi liksom...
Jag tror inte vi pratade om något. Jag tror inte jag orkade. Jag kanske inte... Jag kanske inbillar mig att jag var duktig. Alltså som klarade... Det blev ju mycket så hela och rena kläder till dig.
Mm.
Se till att du kom till dagis.
Jo, men jag fick ju ändå klara det mesta det där själv liksom. Alltså du, på gott och ont så gav du mig fri i väldigt stort ansvar liksom. Och,
ja.
Och jag kände mig ju liksom aldrig, jag kände ju liksom inte att det var någon så här... Att du gjorde något fel egentligen. Men jag kände mig bara jävligt ensam. Liksom. Och ibland så kändes det som att det nästan var någon så här politisk idé som ni hade. Att man inte skulle dalta bort med ungen. Alltså,
ja. Nej men alltså det är ju... Det går ju parallellt med någon sorts politisk idé från maoist tiden om att klara sig och liksom inte, ja det var väl också inte vara flummig och så alltså,
ja precis, och med flummig menar man ju att kramas säga att man älskar varandra,
ja i onödan på något sätt alltså,
ja men jag förstår, men precis, och det hur liksom med Tora och så, du säger att du älskar henne.
Ja.
Ja.
Och det säger jag ganska ofta. Men...
När det är i onödan att säga det.
Ja, nej men kanske om man tänker att man har en mer eller mindre som ett... Att det blir utslitet, det blir inflation i oss. Man säger det så många gånger, men menar man, alltså jag har tänkt på att visa det. Men jag kanske inte har visat det heller, det vet jag inte riktigt. Men...
Nej, men jag kände nog inte det i alla fall.
Nej.
Och jag tror liksom att mycket av vad ska jag säga? Alltså när jag tänker tillbaka på mina barn till exempel. Så jag har inte varit... Jag har gjort så otroligt mycket fel i min föräldrar, liksom pappa och allt.
Ja.
Men jag skulle ju liksom aldrig få för mig att lämna dem så ensamma och i sån kyla som det var hos oss. Liksom.
Det är lite konstigt. Alltså jag har ju så svårt att fatta det, för jag har ju tänkt att jag visade det på något sätt. Att jag visade det. Jag trodde att jag gjorde det.
Men det är till exempel då, om man, alltså det här med den här politiska idéerna liksom, om att om man gör en barngrupp och så har man en barnansvarig och det behöver inte vara någon förälder med. Alltså, det är, jag vet inte liksom om jag överdriver i mina minnen, men det känns som att det var jävligt liksom dogmatiskt och iskallt på ett sätt. Och var jävligt teoretiskt.
Ja, det är...
Alltså för jag gick omkring med någon idé om att det var för mitt bästa liksom som jag fick klara så mycket själv och göra mig så liksom självständig på något sätt. Men jag skulle aldrig liksom ha gjort så med mina egna barn. Jag tror inte att du gör så med Tora heller.
Nej.
Och hur, jag bara undrar, hur tänkte du då? När alltså, tänkte du så här att du fattade du att det var knäppt liksom?
Nej, Det gjorde jag ju inte. Alltså.
För nu efter när jag tittar på det, liksom, om jag jämför med hur jag skulle ha gjort med mina barn eller så, så känns ju liksom min egen barndom helt knäpp. Liksom. Och också, jag minns så tydligt att jag liksom försökte nå det också känslomässigt, men att det var, jag upplevde det som stängt. Liksom.
Mm.
Och det spelade liksom ingen roll om man provocerade eller var duktig eller jag kände liksom inte att jag fick någon kontakt riktigt.
Mm.
Och det har jag efterhand tänkt att det liksom hade att göra med någon sån här, alltså jag tror inte ni hade kunnat vara så hårda om ni inte hade haft stöd av en idé som ni trodde på.
Ja.
Förstår du vad jag menar?
Ja. Jag tror att det kan, ja, jag tror att det ligger någonting absolut i det du säger.
Och...
Men å andra sidan så, ja, jag tror att jag hade en idé om att det var bra med en sträng uppfostran på något sätt. Och som är helt tokig. Vad skulle krävas för att du skulle förlåta mig nu då?
Jag tror, alltså jag tänkte på det på vägen hit liksom att att det, jag tror inte att det egentligen är någonting som krävs av dig för det. Det är bara något som krävs av mig för det. Mm. För det första att erkänna att det behövs.
Liksom. Mm.
Och det har jag alltid värjt mig mot sin hälsa. Alltså det har varit jävla laddat för mig också. Att liksom. Mm. Så jag har bara liksom undvikit det och föraktat det. Som du säger, flum. Liksom.
Mm. Mm.
Och allt, egentligen allt det här som Fredrik och jag har hållit på med hela våren har jag ju gått runt och föraktat hela mitt liv. Och sett som svaghet eller, eller liksom undanflykter. Eller, sådär. Men det är ju precis tvärtom. Att det, svagheten är det där som jag tror att man hittar på att man klarar sig själv. Liksom.
Mm, mm.
Det gör man inte. Och där känner jag att det är som det. Det känns som att du och morsan då, men att ni liksom tvingade mig att hitta på det när jag var jävligt liten. Att man klarar sig själv, man inte behöver omsorg och omtanke och kärlek och ömhet och sånt där.
Mm.
Men det gjorde ju mig sjuk i huvudet.
Mm.
Och och ni var ju liksom också sjuk i huvudet. Ännu sjukare än jag.
Man är ju alltså, ja, nej men visst, jag skulle väldigt gärna vilja att du förlät mig, men jag vet inte om du kan det och om jag behöver göra någonting för det, eller
ja.
Jag förstår att det är. Jag förstår inte allt det här, men ja.
Nej, jag förstår inte heller allt det här, men jag förstår att för det första så förstår jag att det är jävligt svårt att vara förälder överhuvudtaget. Att det krävs omänskligt mycket. Och att vara skilsmässoförälder utan att få hjälp. Liksom. Det vet jag också. Att det funkar inte. Liksom. Och sen så förstår jag att jag behöver förlåta mig själv för alla jävla konstiga sinnessjuka val som jag har gjort. Och Och om jag kan förlåta mig själv så vet jag att jag kan förlåta dig. Det är liksom...
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Det är liksom det är inte att förlåta det som är svårt, tror jag. Men jag har liksom undersöker det här med dig för att kunna förlåta mig själv. För att det var ändå era val som gjorde mig så knäpp att jag trodde, alltså att jag började förakta svaghet till exempel, fast jag var den svagaste själv. Alltså att jag började liksom förakta ömhet och närhet och sånt där, fast det var allt jag behövde liksom. Och att man inte ens fattar att man är på och ljuger för, går runt och ljuger för sig själv, det är ju sinnessjukt. Alltså jag känner mig faktiskt som att jag har varit sinnessjuk på något sätt. Och att det här som vi håller på med, eller som jag håller på med överhuvudtaget i livet nu, eller som liksom första steg, försöka tillfriskna. Och om jag kan liksom läka på något sätt, eller återhämta mig, eller vad man ska säga. Så tror jag inte att jag behöver ljuga så mycket för mig själv och fly så mycket hela tiden som jag håller på med. Men det är ju, det är läskigt. Jag tycker också det är skitläskigt att prata så här liksom.
Hur känns det för dig att prata så här?
Det känns jobbigt, men skönt. Alltså, jätteskönt att få höra.
När sa du jag älskar dig till Ola senast?
Ja, det minns jag inte. Och ändå så känner jag ju att jag har gjort det hela tiden. Alltså, jag har ju jag känner ju som att jag... Det har ju inte funnits någon jag älskat så mycket som Ola. Alltså, och det är konstigt om din... Du har kanske inte sett eller fattat det, men...
Så är det barnens ansvar att fatta det?
Nej, det är inte. Nej, men det är ju... Det är klart det inte är.
När sa du jag älskar dig senast, Ola, till
pappa? Det har jag aldrig sagt.
Tror du inte? Nej, kanske inte har.
Eller jo, vet du vad?
Jag tror att du har sagt
det. Vet du vad? Jag skrev det i ett sms. När du skrev att du hade börjat läsa min bok. Då avslutade jag det sms, tror jag.
Jag tror det också.
Det det tror jag är enda gången som jag har uttryckt honom. Mm.
Hur känns det att tanken på att säga det nu?
Det känns ovant. Men det är ju så. Jag älskar dig. Och jag har gjort det hela jävla tiden. På ett kanske bakvänt sätt. Men...
Mm. Ja.
Det är det som är så sorgligt.
Mm. Och jag tror... Jag tycker också det känns ovant att höra. Men jag tror det. Alltså jag har inte trott, alltså när jag växte upp och så trodde jag absolut inte att du älskade mig. Mm. Det kändes inte så. Men däremot så, alltså, ju mer jag förstått av liksom olycka och känslomässigt handikapp som jag också är liksom, så har jag förstått att det kan, att man kan, att det kan vara så skevt.
Mm.
Men det är ju sinnessjukt liksom.
Jo, det är det. Men den sinnessjukdomen, ja.
Nej, men för grejen är att jag älskar dig också.
Mm.
Och det känns ju också så sjukt att jag aldrig har sagt det. Alltså för det är ändå skönt att höra.
Ja. Nej, det är ju så. Man älskar. Jag älskar ju dig så jävla mycket. Och så det. Och. Ja, det har varit. Och lika så när du var liten. Och så kände jag ju så.
Mm. Men jag tänker så här, och kanske också att i alla förhållanden så är det ju sårbart att säga jag älskar dig först.
Ja, det kan
för vara. Då kan man ju göra bort sig som fan. Och när man säger jag har det, men det är inte jag.
Alltså,
så, mm. Och då tänker jag liksom att, för jag tycker det är så konstigt att jag också tycker det är så svårt att säga.
Mm.
För att jag har inte, normalt inte alls svårt att säga det till någon.
Nej.
Alltså,
nej.
Men jag, då tänker jag så att det kanske är förälderns uppgift att visa det modet att säga det först. Liksom.
Mm.
Och så att, förstår jag vad jag menar? Så att barnet...
Ja, barnet är ju så sårbart.
Mm.
Om barnet säger det först... Jaha, alltså gör du det? Alltså, det är ju att utlämna sig väldigt mycket när man säger det. Men jag tycker inte att jag borde ha det, men det, alltså det var inte, alla, jag ska inte skylla ifrån mig på något sätt, men det var lite sånt hemma var det hos mina föräldrar. Så, där blev det i princip aldrig att de sa jag älskar dig.
Jag tycker inte du skyller ifrån sig, bara för, man kan ju leta mönster.
Förklara. Hela den här podden handlar inte om att skylla ifrån sig uttaget. Det handlar ju om att förstå varför det blir så mycket.
Ja, precis.
Men det kan vara ändå så att man, när man håller på att förklara saker, för så kanske det är så att jag försöker komma undan genom att säga något.
Nej, men bara så här är det ju att, ärligt talat så är det ju chansen ganska, eller risken ganska hög att om inte vi hade gjort det här projektet så hade vi aldrig haft något snack någonsin i ett helt liv.
Ja, jag menar du är 50 år nu.
Ja, precis. Ja. Och jag kan dö också när som helst. Alltså, och det... Alltså det är ju också helt stört.
Ja.
Ola kramar sin pappa innan vi går ut i bilen. I bilen är det tyst. Han tänker, och ännu viktigare, det verkar som han känner. Det verkar som att det hänt något som man inte riktigt vågar tro på. Han är sammanbiten, men jag ser att det är en storm i bröstet på honom. Jag blir glad. Jag vet inte exakt vad som hänt, men det verkar som att det betyder allt för Ola. Ja, tillbaka i storstan.
Smuts söder.
Hur fan var det där för dig?
Det är den största chocken jag har varit med om i hela mitt liv, tror jag. Jag känner mig som en ny människa. Alltså på riktigt. Det känns som ingenting någonsin kommer bli som det var. Efter det här samtalet med farsan.
Vad var du mest förvånad över?
Först så blev jag chockad över att han var så pass klar i skallen överhuvudtaget. För jag trodde han var mycket mer strokad och borta. Och det gjorde mig glad, för det kändes som att han verkligen koncentrerade sig på att vara på riktigt. Och sen så var jag helt manglad av att han vågade vara så öppen och sårbar och ärlig. Jag trodde inte att han hade det i sig. Och det säger någonting om mig. Det får jag liksom lära mig någonting av. Att till och med farsan, som jag definitivt hade räknat bort, var ju möjlig att nå. Och möjliga att få någonting av. Så jag känner att jag måste revidera hela kartan på överhuvudtaget. Alla mina relationer och mina definitioner av människor. Av människan överhuvudtaget. Alltså jag är helt... Jag är helt... sprucken.
Om han kan förändras, då kan du, då kan alla.
Ja, verkligen. Och precis som du har sagt någon gång, att du tror att alla människor liksom... Jag menar, du har väl uttryckt att ingen är hopplös på något sätt. Nu efter det här mötet med farsan så känner jag mig benägen att hålla med. Om han kan, då kan alla.
Vilken del av... Eller vilka ämnen kändes svårast eller läskigast att ta i?
Ja, men så fort jag försökte fråga honom om hur han tänkte när han lämnade mig så mycket ensam och gav mig så mycket ansvar. Och alltså allt det jag pratade om när jag skulle liksom försöka ifrågasätta det sättet på vilket han övergav mig som barn. Så iskallt och hänsynslöst på något sätt. Det kändes jobbigt, därför att det... Jag trodde ju att om han skulle liksom ta in det och som det var, så trodde jag att han skulle dö. Men det gjorde han ju inte. Och det är nog också det vackraste som jag kunde ge honom. Att liksom ge honom chansen att bemöta de här grejerna. Det visst kändes det som att han också verkligen fick ut någonting av det.
Gud, ja. Ja, alltså han var inte heller någon känslosam människa sådär. Men det var ju väldigt tydligt att han, vilken förlösande grej det var för er båda.
Ja.
Att ni har gått ett helt liv och bara känt så mycket, tänkt så mycket och inte pratat om så mycket.
Nej, visst.
Fick du någon förnyad empati för honom?
Verkligen. Verkligen. Alltså jag...
jag har inte riktigt tänkt på hur avstängd och iskall jag har varit till honom. Men nu när mitt pansar liksom mot honom rämnade på något sätt, som det kändes som det gjorde, så kände jag både empati och till och med faktiskt kärlek till honom, som jag inte har varit i närheten av så länge jag kan minnas i alla fall.
Det var ju, enligt er båda i alla fall, första gången han sa älskar dig till dig.
Mm.
Hur kändes det att höra?
Det först när han bara sa det, eller det är i alla fall så här jag minns det, jag vet, jag kan minnas fel, men jag minns det som att han först sa jag älskar dig. Och det kändes nästan bara obehagligt. För det kändes lite så här, har vi tvingat honom liksom att hitta på det nu? Det kändes som en våldtäkt lite grann. Men sen har jag för mig att han liksom bröt ihop lite grann, alltså lite grann, men otroligt mycket för att vara han. Och blev så här, alltså, jag älskar dig så jävla mycket, alltså har jag alltid gjort det, så här, något sånt liksom. Mm. Och då kändes det så jävla skönt. För det, ja, dels så trodde jag på det. Och så kändes det inte som det var någonting som vi hade liksom tvingat fram. Utan det kändes som det var någonting som öppnade sig i honom och det välde fram liksom. Så det var otroligt starkt för mig.
Vad tror du har hänt med honom?
Dels så tror jag att han är en mycket bättre pappa till den här Tora och min lilla syster som är 4 nu. Även om han såklart inte tar så mycket ansvar. Det tror jag. Alltså jag tror inte att, alltså jag tror ganska mycket att det är att Charlotta då, hans fru, har 2 barn att ta hand om. Mer eller mindre. Men jag tror i alla fall att han är snäll och närvarande känslomässigt där. Och att det har öppnat honom på något sätt. Och kanske också att han har blivit befriad från lite skuldkänslor som vi har snackat om förut. Att det är ju, när man brottas med skuldkänslor hela tiden, så är det ju lätt att bli avstängd. Om man inte liksom erkänner det för sig själv, utan kämpar på. Och jag tror att han har gjort det ganska mycket hela livet.
Fanns det någonting försonande också i, som han väl var inne på själv, att så här, för du frågar typ så här, ja men fattar du hur knäppt det var? Och att han sa, nej vi gjorde nog inte det.
Mm.
Alltså att det kändes som att han ändå så här, på riktigt, där och då fattade inte hur skadligt det här var för dig.
Nej, ja, precis. Och det har jag nog alltid förstått, att hade de fattat hur knäppt det var, så hade de inte kört på. Det tror jag faktiskt. Men det var skönt att höra. Därför att det är ju, alltså det skulle vara skönt om det inte var ett personligt angrepp på mig som 2-åring liksom. Utan att det var ett större misstag än så. Liksom att det var på en annan nivå än bara att tortera ett litet barn. Så det var skönt att han sa det. Och jag tror, för mig var det nog det mest känslomässiga ögonblicket på hela samtalet. Liksom. Också för att det var så jävla svårt för mig att säga det. Som jag minns det i alla fall, så hade jag liksom svårt att få fram det till och med. Liksom, men fattar ni hur sjukt det var? Och det kändes som att vi möttes i det. Att han liksom ärligt kan säga, nej, det fattar vi inte. Och underförstått, hade vi fattat det så hade vi nog inte gjort så.
Bara du och jag.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.